Den här veckan så chockar Hilde mig. Denna fina liberal har kommit ut som royalist deluxe. Jag är helt ordlös. Och som om detta inte är nog så kommer Hassan hugga mig i strupen för det här med om staten ska ha ett språk för myndighetspersoner. Oj, oj, oj.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Jeg tror faktisk dansk valg er noe av det gøyeste jeg vet om i verden.
Hva?
Ja, altså virkelig. Og jeg har hatt den store gleden nå av å være rundt i norsk TV og radio og bare snakke dansk valg. Det er altså så mye kaos, så mange avtaler, og det språklige. Dansker snakker så nydelig om politikk.
Ja, altså pent.
Ja, på, altså det er noe med språkligheten.
Ja.
Hva mener du? Altså, er det temperament, eller er det ja, begge, eller stilistikk?
Alt mulig, men det er stilistikk, og det er temperament, og det er at vi kan ikke stole på noen ting som helst.
Mm-hmm. Eller, altså, som når Morten Messerschmidt sier at der er steder i Dantes helvede, han heller vil befinde sig, end at indgå samarbejde med Lars Løkke.
Eller når han når han står då på valgkvelden og jubler Dansk Folkepartis leder over et veldig godt resultat på rundt 10%, og så sier han dette.
Men jeg kan love jer for, at det bliver en anden Lars Løkke, fordi det her bliver et folketing, hvor Dansk Folkeparti bliver hans absolute hovedmodstander, og vi kommer til at æde ham og hans folk hver eneste dag.
Ja. Ja, det er et mustigt språk, det måske jeg sige. Ja. Ja.
Altså, jeg elsker, at det er så konsekvent, ikke? Fordi i denne tid, normalt efter et valg, så plejer folk at positionere sig til alle mulige muligheder. Ikke? Mm. Og han lukker jo af for, altså nærmest for, at der kan blive et blot flertal.
Vi kan oppsummere for folk som da ikke har fulgt med sekund for sekund, sånn som jeg har gjort noen dager. Yeah. Så kan vi oppsummere dette valget på følgende vis. Mette Fredriksen, sosialdemokratene, gjorde det dårligste valget på over 100 år. Havna rett over 21,9%. Det har ikke vært så dårlig på aldri den tid. Samtidig så er det likevel Danmarks desidert største parti. Og det er nesten dobbelt så stort som de neste partiene på listen. Og det er ganske fascinerende, for det er tre partier som ligger rundt 10%. Og der finner vi Venstre, som er Høyre i Norge, Moderaterne i Sverige. Der finner vi Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt. Og der finner vi Sosialistisk Folkeparti.
Og Liberal Alliance også, ikke?
Og Liberal Alliance. Yeah.
Ja, det er et herke altihop. Altså, hvilken shitshow det måtte være å få ihop det der.
Altså, det er jo... Men det er rigtigt, det er en opsummering, som tegner et meget tydeligt billede af et parti, som er voldsomt reduceret, men stadig det største, kun på 20%. Og resten af partierne ligger på 10% eller derunder. Ikke? Ja. Og i virkeligheden meget tæt på hinanden. Mm. Med få procentpoints.
12 partier, forskel. Som skal ind. 12 partier.
Ja, det var inget, som åkte ut, va?
Nej.
Ni som i Sverige, man tror alltid at något parti skal åka ut, og sen så er det ändå samma antal. Men...
Ja. Selv de her partier, som bliver betegnet som kukuk-partier, ikke? Altså borgernes parti på højre siden og alternativt på venstre siden, er kommet ind og har fået de her minimumsmandater, men dog kommet ind. Jeg synes, altså, for mig er det mega interessant, og hvad hedder det? Altså, det her synes jeg er progressivt. Jeg tror, at tiden for de store fløjpartier er slut. Jeg tror, vi vil se det her i fremtiden. Altså, bare vent til de næste valg i Sverige og Norge. Jeg tror simpelthen, de her blokpartier, altså de store gamle partier, som var støttet af industrien og landbruget på den ene side, og så af arbejderbevægelsen på den anden side, de er færdige.
Mm. Men her kan jeg bare introducere, før du stiller spørgsmålet også, for det er her igen, bare for at lære folk op i dansk språk. to ord som partiledere har dukket opp med i løpet av denne oppsummeringen, nemlig Pia Olsen Dyhr fra Sosialistisk Folkeparti, som kalte dette valget for resultatet for bøvlet.
Hva betyr det?
Bøvlet.
Hva betyder det?
Ja, det betyder sådan kompliceret, eller ja, bøvlet. Det er sådan et folkeligt, lidt barnligt udtryk for kompliceret.
Okay. Og så havde du Truls Lund Paulsen fra Partiet Venstre, som sagde, at dette her valgresultatet var et moras.
Ja.
Og hvad er det?
Det er et gammelt ord for kaos.
Det findes på svensk også.
Ja.
En slags myr.
Det är ett bra ord. Det är ett ord som jag själv försöker hålla vid liv. Jag tänker Hassan, när du säger att det här är framtiden och så, för att när vi har pratat om valet de här senaste veckorna så har ju du ändå hyllat blockpolitiken och sagt att det är då konflikterna kommer fram och det är då det blir tydligt. Och du har inte gillat den här samlingen i mitten. Men är det inte den vi får se här nu? För Mette Frederiksen vill ju aldrig samarbeta vänsterut. Utan hon kommer ju söka sig mot mitten ännu mer än hon redan har gjort.
Alltså, jag syns gammeldags blockpolitik är rätt ointressant. Liksom jag syns midterregeringar inte innehåller någon som helst form för spänning. Jag syns netop det här med de här fløjpartier, ikke? Och de otroligt många forskellige artede partier, syns jag vibrerande. Alltså, jag blir sådan lite høj av att det är så stor mangfoldighet i holdninger och meninger, att man kan ha så många partier liggende tæt op och ned av hinanden. Jeg synes også, det er kukuk. Altså, jeg synes også, det er et moras, og jeg synes også, det er bøvlet. Men jeg synes samtidig, at det er spændende. Gammeldags sådan betonblokpolitik, synes jeg er virkelig kedelig.
Altså, det er veldig spændende, om man ikke er dansk, utan bare sitter og titter på det. Sen som svensk, så vet man, at det bliver præcis samme shitshow, formodligen då, efter valet her i høst. Men jeg bare tænker, at de her ytterflyglarna, de står ju ändå verkligen, ytterpartierna står ju enormt långt ifrån varandra.
Yeah.
Så jag förstår ändå inte riktigt hur du får ihop det. När du säger att du tycker att det är spännande men att blockpolitiken är borta. Då är det ju ändå de stora gamla blockpartierna som ligger i mitten. Det är ändå där det blir på riktigt.
Ja, der är inte längre någon stora gamla blockpartier i mitten, men jag tror utöver det att du tar fel när du säger Mette Frederiksen inte vill förhandla vänster ut eller vänster ad. Ja, det tror jag faktiskt hon kommer till, och mitt bud är lige nu att vi vill få en regering måske med Moderaterna hen över mitten, men en röd mindretalsregering. Mm. Det er mit bud, at det ender med.
Det er interessant, derfor at man ser at socialdemokraterne i både Norge og Danmark har mycket lettere at samarbeta venstre ut end man har i Sverige. Så det er jo en stor skillnad.
Ja, det kan man ikke i Sverige.
Nej, man vill inte gärna göra det, utan Magdalena Andersson säger att hon vill ju samarbeta mitten över.
Ja. Men jag har bara ett lite insmett till detta. For dette ser vi jo overalt i øyeblikket. Og her hører vi lederskribent på Berlingske Thomas Berndt problematisere og sier at dette er faktisk en skjørhet ved vårt demokrati, og det sier han i nyhetspodcasten Pilestredet.
Jeg synes valget viser, at vi er på vej ind i en tid nu, hvor danskere ikke vil repræsenteres af partier, som ikke arbejder 100% for deres interesser.
Og det er noe med dette her da, altså det er jo et eller annet med at vi lever også i en tid der mine interesser er det som skal være det overskytende, ikke hva samfunnet trenger, eller hvilken vei vi skal gå, Visst. Men mine interesser.
100% mina intressen, sa han också. Det är ju en väldigt märklig syn på demokrati faktiskt, för den innebär ju ändå att man måste kompromissa, vara solidarisk förhoppningsvis.
Ja, alltså jag förstår godt invändningen eller beskrivelsen här. Jag kan også godt være enig i den, hvis vi sidder her inden for vores eget lille, inden i vores egen lille boble og kigger på os selv. Men hvis vi zoomer lidt ud, så er det jo ikke sådan, at vi ikke længere lever i et konsensusdemokrati. Altså de forskelle, der er på den danske yderste højrefløj og yderste venstrefløj, er føles markante som dansker, men udefra set, så er det jo ikke så forskelligt. Mm. Det ved vi jo godt. Altså, jeg sad med mine børn og så Dyrene i Hakkebakkeskoven, som jo er den her norske fortælling på bog og film, som handler om den her skov, hvor alle dyrene lever i ufred, fordi ræven går og truer dem med, at han vil spise dem. Og de beslutter sig så på et fællesmøde for, at man ikke længere må spise hinanden, og ræven må så finde andre, hvad hedder det, kost, anden kost, ikke? Men de skaber et bedre samfund. De hjælper hinanden, og de kommer til at leve i fred og fordragelighed. Og det er jo en eller anden, på en eller anden vis beskrivelsen af vores samfund, ikke? Med de her, den her enormt stærke konsensus, vi har herhjemme. Og jeg synes egentlig ikke, at der er nogen som helst trussel for det danske demokrati i, at vi har splittet os lidt mere op i fraktioner. Jeg synes bare, det giver en smule mere spænding.
Absolut.
Du glemmer klatremus, Hassan. Klatremus, ja. Som ja. Ikke vil lagre nøtter. og venter på vinter, men så vil spise det akkurat når klatremus har lyst på.
Ja, men der vil jo altid være en socialist i fællesskabet.
Nej, men han er jo ikke socialisten. Han er egoisten. Han er jo nyliberalen i hele det her projektet.
Nej, I tager fejl. Socialister, det er dem, der vil spise de andre af de andres opsparing.
Den her Klas Klettemus måste vi komme tilbage til.
Men det er jo noe spenning her etterpå, og igjen så blir jeg så fascinert av språket. En dansk folkepartist som opplever at han ikke kom inn. Det er to personstemmer som skiller. Det er to stemmer, og han krever nå gjenopptelling. Fordi han sier, som han sier til TV2 Kosmopol, det er godt nok sur røv, sier på Karslund.
Det er sjovt, ja.
Altså i Sverige har vi ju oerhört hög konfliktnivå på samtalet, men vi har ju inte de här bilderna och metaforerna och det här mustiga språket som Hilde du har gjort mig uppmärksam på nu. Tack.
Ja.
Men lykke der er mange, til, Hassan, der vil sige,
hvad? Undskyld?
Ja, lykke til, kan I bare sige, ja, for de næste.
Jeg synes, det er så spændende. Altså, det synes jeg godt nok, det er. Og vi har jo siddet her hen over andre valg, ikke? Og jeg har aldrig nogensinde følt, at det ligesom skulle udspille sig sådan, at jeg ville synes, det var interessant. Altså, men det gør det den her gang. Jeg synes, det er spændende at kigge på de her mennesker, sidde i den situation, de sidder i nu. Altså, de der absolute flertal, om de så er på den ene eller den anden ende af det politiske spektrum, eller om de er på midten. Jeg synes, det er, altså, de er forskrækkelige på en eller anden måde. Det irriterer mig, når folk sidder med absolut magt. Ikke? Og det er der ikke nogen, der kommer til nu her i den næste tid, og det synes jeg er sundt og godt og interessant. Og, ja, det er krævende for individer og for kollektivet at skulle samarbejde hen over de der forskel, som ofte er fiktiv, men dog alligevel forskel. Mm.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Forrige uke, etter 7 ukers stillhet, snakket kronprinsesse Mette Marit ut. Hør her.
Etter de grove overgrepene ble kjent i 2019, så er det jo noe av det jeg har brukt mest tid på å bearbeide. Det at jeg har vært der, og ikke minst har skyldfølelse for offrene. Det er jo klart det, men jeg har brukt veldig mye tid på å bearbeide dette.
Jeg kommer ikke från at jeg funderer over om gråten er ekte eller ikke. Og jeg forstår at det er litt oforskjemt at tenke på det, men jeg gjør faktisk det. Jeg undrer om hun har på forhånd tenkt at da skal jeg börja gråta når det her kommer upp. Det är vad jag tänker när jag hör det här. Samtidigt ser ju en kvinna.
Varför tänker du det där, tror du? Alltså vad är det som gör att du på ett vis har den känslan?
Därför att jag tror att hon tänker att det förväntas av henne. Hon måste verkligen visa att hon är medveten om de här kvinnornas öde. Och hon tror nog att det räcker inte med ord bara, utan då måste hon visa gråt. Så tänker jag. Och Samtidigt som när man sitter och lyssnar på den här gråten, även om den är äkta, och jag tror nog kanske att den är det, även om den är kalkylerad, så kan den ju vara äkta faktiskt. Så finns det ju ändå en naturlig brygga över från de här kvinnliga offren till de kvinnliga offer som sitter i rättssalen i Oslo samtidigt. Men där blir det inga frågor. Så det är ju liksom enbent på något sätt. Men jag förstår att den här intervjun bara skulle handla om Epstein. Men alltså jag har ju försvarat Mette-Marit hela tiden. Ni vet ju det, att jag har ju, mitt hjärta klappar ju lite för henne. Men här blir jag väldigt ambivalent. Vad säger ni?
Altså, jeg er vendt i modsat retning. Jeg synes, det er nok nu. Jeg så også interviewet og har forstået, at interviewet og NRK, som jo lagde kanal til interviewet, har været udsat for massiv kritik for at agere mikrofonholder af en art. Ikke? Jeg synes, det er nok nu. Altså, Mette Marit har stillet op til det her. Hun har besvaret de spørgsmål, som jeg synes, det er rimeligt at besvare. Man kan fortsat anklage hende for at lyve og spille skuespil osv., som man har lyst til, men det er nok nu fra mit perspektiv. Nu skal man enten beslutte sig for, at hun ikke kan være dronning, og det ved jeg ikke, hvordan man rent nationaljuridisk kan gøre, eller også skal man lade hende være i fred. Fordi kongelig, som vi også har talt om mange gange tidligere, har også ret til en form for privatliv. Det private er ikke det er ikke offentligt. Og hun har svaret på det, hun skulle, set fra min stol. Så nu skal man simpelthen stoppe og lade hende være i fred.
Nu var det så mange påståenden her fra dig, Hassan, men om jeg börjar från början här då. Jag tycker inte att den här kritiken som har riktats mot NRK riktigt är berättigad. Jag tycker att han ställer precisa frågor, ganska hårda frågor. Jag skulle säga att det är en makthavarintervju som NRK levererar här. Så jag förstår inte, jag tycker inte alls att man har varit mikrofon på det viset som har påståtts. Och man märker också att hon blir lite irriterad, hon blir lite argumentativ, hon vill inte svara riktigt, hon tycker att det här är krävande och blir nästan lite som en pressad politiker i vissa situationer. Så jag, ingen skugga över NRK faktiskt tycker jag. Men däremot så funderar jag ju på det här du säger om vi måste bestämma, eller norrmännen måste bestämma om hon kan vara drottning. Det är ju det här monarkin går ut på, nämligen att folket får inte bestämma vem som ska vara drottning. Det är den som ska ha det här landets högsta ämbete, har rätt att välja sin dam eller man. Det har folket inte med att göra. Alltså hon kan ju avgå som drottning bara om Håkon skiljer sig från henne.
Jo, men
vad hon gör här, det är att hon hittar en liten utväg. När hon säger, vi får se, säger hon. Allt beror på min sjukdom. Så att hon liksom lägger sin sjukdom på bordet och säger, kanske den hindrar att jag kan klara av det där uppdraget som vi inte ens kan prata om här den dagen. Alltså att jag eventuellt skulle bli drottning. Men annars är det här monarkin går ut på. Folket får inte välja vem som ska vara, varken kung eller drott.
Men så må vi ju också, hvis du säger att det monarkiet går ut på, så må vi ju också finna oss i att det är det monarkiet går ut på. Att vi inte har, at vi ikke har retten til at vurdere hendes position. Altså, jeg tror nu nok, man har det, fordi kongehuset i sig selv kan blive så upopulært på baggrund af hendes position i det norske samfund, at man bliver nødt til at træffe en beslutning om, at hun ikke kan blive dronning. Det kan jo ske. Selvfølgelig kan det ske. Det er jo også sket før i historien, når man graver lidt længere tilbage. Ikke? Men så må man jo også respektere det her og sige, nu er det nok. Og det der jo er, det er, der er ikke noget, hun vil kunne gøre nu, som er godt nok. Man vil i detaljen kunne finde ting, hvor man siger, der taler hun udenom. Der vil hun ikke svare direkte. Når hun påstår, hun ikke kan huske, hvad hun gjorde på det her specifikke tidspunkt for alle de år siden, så kan det ikke være sandt, og så videre. Det vil aldrig slutte, hvis man ikke beslutter sig for, at nu skal det slutte. Ikke? Og så kommer vi til at leve, så kommer I Norge til at leve med en dronning, som for evigt skal være, set ned på den måde. Og hvad får I ud af det?
i sak så håller jag med om att jag tycker nog också att låt henne vara en stund nu. Det tycker jag. Men att fortsätta diskutera kungafamiljens göranden och låtanden och monarkin i sig själv, det måste vi fortsätta göra. Och det är det här som sagt som jag tycker är problemet, att det är den enskilda personen i ett kungahus som alltid står i vägen för en diskussion om systemet i sig själv.
Men det är två forskjellige diskussioner. Det är lätt för en som är republikaner i ögonblicket att säga att detta är den saken som visar. Och så graver man sig ned i den enkelte historien, och så börjar man att spåsera in i huvudet på Mette Marit, för det är så många ting som undlates att sägas, eller det är många ting som gör att man nu består Norge av människor som tror de vet vad som sker in i huvudet och hjärtat till Mette Marit.
Det är avskyligt att vara vittne
till. Och det är en ganska fascinerande ting, och grunden till att det sker är självklart att det är så många ting som man lurer på. Vad skedde egentligen den? Vad såg du egentligen den gången? Vem har du snackat med? Vad tänkte de om det? Visste Håkon? Alltså det är så många spörsmål. Var du på den handleturen? Vem betalte? Det är många, många ting vi aldrig har kommit till att få svar på. Och hvis jag är republikaner, så kan jag ju stå på den saken till jag får med mig alla på min sida. Alltså jag har kranglat med mina vänner om detta. Ja. Fordi folk har så starka intense meninger och så stor irritation och sinne på ett enkelt individ. Jag aner inte hur det är inne i huvudet och hjärtat till kronprinsessan. Jag har inte peiling, så då måste jag välja, enten så måste jag höra på vad hon säger och så måste jag godta det, eller så måste jag tänka hon lyver om allt. Men, och så måste jag ta konsekvenserna av det.
Jag håller med er i allt det där å ena sidan, och å andra sidan så är det för mig ofrånkomligt att prata om den här händelsen och samtidigt säga, ja men hon kanske inte kan bli drottning. Ja, det handlar ju ändå om vad hon faktiskt har gjort och sagt och hur hon har agerat. Det är en ganska stor konsekvens att säga att hon kanske inte kan bli drottning längre. Det är ett enormt hugg mot kungahuset, och det är ju inte jag som säger det, utan det är ju andra som säger att så skulle det kunna vara. Som republikan så jag struntar i om hon blir drottning eller inte. Jag vill ju ha bort hela institutionen. Men jag tycker också att det är omänskligt att upprätthålla det där systemet som enskild person, i det här fallet Mette Marit, i en demokrati där ordet är fritt. Det är det som är min poäng, och då liksom då man kan ändå inte skilja henne från alltihopa det här andra, därför att det mynnar ut i principer.
Ja, men der ligger jo altså i kongefamilien noget historisk og noget åndeligt og noget rituelt, som vi ønsker i vores nation, og det ønsker vi, ikke? Og derfor så har vi de her familier, som jo i vores tre nationer faktisk er blevet indsat. Det er jo ikke familier, der altid har været der i vores tre nationer. De er jo blevet placeret der, ikke? Og vi har så givet dem nogle privilegier og noget ansvar. Og inden for den her ramme skal de så eksistere. Og vi har været inde på mange gange i vores program, at det faktisk er ekstremt hårde rammer at skulle eksistere indenfor. Det er et svært liv, man lever. Det er også et privilegeret liv, men det er et svært liv, man lever som kongelig. Man er overvåget, hver eneste lille fejltrin bliver observeret og kommenteret osv. Og man får nogle penge, men man står også til rådighed for alle menneskers idolisering og demonisering, hvis alle mennesker ikke besinder sig. Husk nu på, vi har selv valgt det her. Vi ønsker den her form for demokrati. Ikke? Husk nu på det.
Jag tycker att det är lite trubbigt att säga att vi har valt det här, därför att det finns ju inga kungahus som är insatta under den allmänna rösträttens period. I alla fall inte Danmark och Sverige, medan Norge kände sig tvungna att göra det. Norge var ju Europas mest republikanska land. Man kallar det för den röda faran, den röda smittan. Det här är Tore Rem skrivit fantastiskt om, norsk historiker och litteraturvetare. Han har skrivit fantastiskt om det där. Man kände sig tvingad att sätta ett kungahus till makten när man blev självständigt 1905. Därför att man trodde att de andra länderna på kontinenten skulle vända Norge ryggen. Att man skulle bli ett isolerat land som ingen ville ha med att göra. Så det var en ren överlevnadsprincip som man gick med på, det här feodala systemet som övriga Europa ännu inte hade kastat av sig, men sen skulle göra.
Hvis nu det var sådan, at meningsmåling på meningsmåling viste, at der var 90% af befolkningens ønske om afskaffelse af kongehusene, så er jeg fuldstændig overbevist om, at man ville bevæge sig hen mod den der fundamentale grundlovsændring, der skulle til, for at det kunne ske. Men tallene er jo omvendt. De viser jo 90% tilslutning
Nej,
til vores kongehus.
Det er 90%,
i Danmark i hvert fald.
Men majoritet, absolut. Och det är därför som politikerna inte driver det här kravet. Det har ni helt rätt i. Alltså, i den meningen så är våra kungahus demokratiska. I den meningen är våra kungahus demokratiskt förankrade. För att det här är vad folk säger att de vill ha enligt undersökningen.
Poängen är att
kanske för att vi aldrig pratar om det ordentligt.
Nej, men vi pratar om det ordentligt. Vi lever i en tid där allt är genomsiktigt och alla textmeddelanden kan gås igenom och e-poster kan gås igenom och man måste huska och man måste snacka för allt till en värd tid. Kongehus genom tiderna hade inte tålt varken genomlysning av e-poster eller textmeddelanden.
Verkligen inte.
Verkligen inte. Det har aldrig varit sån att vi har haft perfekta kongehus. För min del. Og nå skal jeg bringe noe på banen som dere sikkert ler litt av. Men for min del så er dette også et skandinavisk spørsmål. Fordi hvis det norske kongehuset rokner, og man står igjen med et dansk og et svensk, så lurer jeg på hva det også betyr for forholdet mellom våre land. Jeg har jo hørt både dronning Margrethe i sin tid, dronning Sonja, men også de yngre regentene snakke på tvers om det slektskapet. Og altså, jeg har jo blitt mer monarkist av å henge sammen med dere.
Nej, inte med mig kan jag säga. Då har jag misslyckats fullständigt till det.
Men du har blivit misslyckad i den sammanhanget.
Det är verkligen. Men alltså, svaret på din fråga, Hilde, det är att vi har Finland som är en republik. Vi har alldeles utmärkta relationer till Finland. Island är en republik och så vidare. Så att om det skulle vara så att vårt samarbete hänger på att kungahusen uppför sig, då skulle jag säga att då har Norden ingen framtid överhuvudtaget. Då har vi en svag idé kring vad vi ska vara.
Ja, altså jeg tror, de tre skandinaviske lande ville være ildestet med en præsident. Altså, når jeg ser på det danske valg, som netop har udspillet sig, så tænker jeg, Gud skal lov, at vi har en genetisk etableret kongefamilie.
Men altså, det er ni, som sitter og hyllar Alexander Stubb vecka efter vecka efter vecka.
Han
är en folkvald. Ja, det är för att han är finsk, inte för att han är en folkvald president.
Jag vill inte ha någon president i Sverige. Jag vill inte ha någon president i Danmark eller i Norge. Jag känner det svenska, det danska och det norska samfundet gott. Det finns inte ett människa jag ser för mig som kunde ha den typen aura autoritet i
ögat. Herregud vad ni är konservativa, det är helt antidemokratiska, det är helt otroligt. Jag lärde känna er på nytt. I alla fall Hilde här, jag är fan chockad.
Hiss och diss. Vi är kommit fram till ukens hiss och diss. Hassan, vad har du blivit begeistrad för den sista uken?
Min his går til en... vi har den her serie, som bliver sendt på Danmarks Radio. Det er Lyd, altså en podcastserie, som hedder Huller i historien. Og der er et afsnit, som beskæftiger sig med Norge og de 400 år, som Norge blev styret fra København, hvor ressourcerne blev udnyttet, og nordmændene blev holdt godt og grundigt ned af det danske rige. Faktisk så slemt, at man kalder perioden, det ved man i Norge, det ved man ikke i Danmark, men i Norge, der kalder man perioden for 400 års natten. Og jeg lærte altså en del af at lytte til det her afsnit. Jeg synes, det var mega spændende og ret forskrækkende, at vi faktisk også har sådan en veletableret kolonifortid i forholdet til Norge. Min uges dis går til partiet Enhedslisten på den yderste venstrefløj, som harmes over kunstneren Christian von Hornslets stunt. Han har tilbudt enhver, der vil stemme på Enhedslisten, et værk til en værdi af 15.000 danske kroner. Det er selvfølgelig forkert og ulovligt, det forstår jeg. Det er jo bare en kommentar til dansk politik, hvor man gerne må købe sig til mandater og velvilje hos parlamentarikerne osv., men ifølge Enhedslisten altså ikke til stemmer. Det er moralsk forkert, siger dette parti på den yderste venstrefløj, som jeg husker altid stod for netop kunstnerloyalitet og progressivitet, når det kom til politiske aktivistiske markeringer. Og du, Åsa?
Ja, veckans hiss den går till Riksteatern i Sverige som just nu spelar en pjäs som heter Veteranerna. Och den bygger på berättelsen från soldater som har stridit för ISAF-styrkan. Det är fantastiskt bra och gestaltar oerhört drabbande både den här nationella och personliga ambivalensen kring det här misslyckade kriget. Den här pjäsen åker ut på turné i landet och den tycker jag att alla ska se som kan. Och veckans diss. Ni vet ju, Hilda Hasten, att jag tycker inte om att vara utomhus. Men jag har ändå en soft spot för fåglar. Och den här veckan så kom det en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet som visar att fler svenska fågelarter än tidigare bedöms som hotade. Och det är framförallt förändringarna i jord- och skogsbruket som har orsakat det här. Och två fåglar är till och med utdöda sedan förra mätningen. Det är tornugglan och fjällugglan. Så alla ni som en gång har sett de här makalösa fåglarna, glöm dem aldrig. Hilde?
Min hiss går til det eneste menneske som har gjort at jeg ble så starstruck at jeg begynte å fnise, nemlig fotballspiller Erling Braut Haaland.
Wow, 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 wow!
Det viser seg at han har kjøpt Mattis Størssons utgave av Snorre Sturlasons kongesager fra 1594. Det ble solgt før jul for 1,3 millioner kroner på en auksjon. Ingen visste at det var han som kjøpte. Han og faren har kjøpt den dyreste norske boken noensinne. De donerer den, eller de gir den i gave til sin hjemkommune Time på Bryne utenfor Stavanger, og den skal stilles ut og gjøres tilgjengelig for folk på bibliotek. I tillegg så har de tatt initiativ til en lesekonkurranse blant elever i Time kommune. Nå har Erling Braut Haaland selv sagt at han leser ikke så mye, men her mener han altså at dette er historier om seg selv som det går an å lese. Han er selvfølgelig vikingen selv, og nå skal de lage en konkurranse til elevene i Time kommune.
Jeg elsker det der.
Ja, jeg også. Fantastisk. Fikk tårer i øynene. Men dissen. Forsvarsbygg i Norge oppfører nye militærbygg, både krigsskole og militærbygg, som viser seg å ikke ha tilfluktsrom. Det de sier Forsvarsbygg er at de har forholdt seg til oppdragsbrev fra prosjekteier, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet. Frem til nå har de, sier de, ikke hatt oppdrag å bygge tilfluktsrom. Vi kan derfor ikke på eget initiativ endre omfang og bygge tilfluktsrom i oppdrag som ikke har dette forankret, skriver seksjonssjef Carl Oskar Pedersen ifølge Aftenposten. Altså, det må kunne gå an å tenke selv. Derimot så har miljøkravene vært enerådende her, men noe tilfluktsrom blir det altså ikke i tilfelle krig, så er det greit å vite.
Hiss.
Denne uken så var det Høyre som sikret flertall da Stortinget skulle stemme over Bufdir-direktoratet sin nye veileder for hvilke språk du kan bruke i møte med mennesker når det gjelder kjønn for offentlige ansatte. Her står det blant annet i denne veilederen, «Vær bevisst hvilke ord du velger, både skriftlig og muntlig. Bruk kjønnsnøytrale ord som for eksempel barn, ungdom eller tenåring i stedet for jente, gutt, datter og sønn, foreldre. Bruk nøytrale pronomer som for eksempel den du forelsket i, særlig innledende møter.» Altså dette er når du skal møte på NAV eller altså i et eller annet statapparat eller på skoler eller hva det måtte være. Bruk kjønnsnøytrale substantiver, for eksempel kjærester i stedet for han eller hun, og pass på at det flere enn to alternativer for kjønn. Si eller skriv kvinner, menn og ikke binær, fremfor kvinner og menn. Ikke bruk kvinner og menn transpersoner, da mange transpersoner menn eller kvinner. Det sikrer Høyre flertall for, men det må jeg bare legge til. Stortinget har likevel gitt tydelige signaler til kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery om at de vil ha tettere oppfølging av Bufdir, og at direktoratet må holdes i ørene.
Altså på grund av det her, på grund av de her råd, eller hva?
Ja.
Ja.
Jag är väldigt kluven till det här för att jag tänker att det kan vara ganska svårt att vara lärare och det kan vara ganska svårt att vara myndighetsperson. Och att man väldigt ofta använder termer och vokabulär som är fel enligt den klient man sitter och pratar med eller elev. Om det finns riktlinjer, oavsett vad man tycker om riktlinjerna, så kan man alltid hålla sig av dem och säga men jag pratade bara, jag skrev bara, kommunicerade bara utifrån det här regelverket. Jag vet att det är många som känner sig ensamma och att de är nervösa i kommunikation därför att de är rädda att göra fel. Och att om man gör fel så kan det slå väldigt, väldigt hårt mot en lärare eller myndighetsperson som använder fel språkbruk. Vad jag förstår så gick kritiken ut på att man menar att det här nya språket då som man i Norge vill införa inte riktigt har en biologisk förståelse för kön. Och det är en kritik som jag själv håller med om. Jag tycker också att det är ett problem om man bara ser kön som en social konstruktion. Men jag kan också förstå behovet av ett kongruent språk. Och det är oavsett ideologi, så att säga.
Hassan.
Ja, alltså, att vi kan stå i det här en gång till, jag får lust att grava mitt öga ut med en ske. Mm-hmm. Alltså, jag blir idiot av den här typen debatt. Ikke? Okay, det vil være sådan min ærlige måde at fremstille det her problem på for mig. Jeg kan også gøre det mere uærligt. Jeg kan sige, men det her er jo en klasseting. Her der sidder der nogle universitetsligestillingsmennesker, som nådesløst konstruerer nogle regler for sprogbrug, som kun de og deres ligesindede i universitetsklassen kan finde ud af at benytte sig af. De skider på alle andre, som er lavere uddannet, som ikke har tilgang til at lære at bruge nye formuleringer hver andet år. Og i virkeligheden, så er det klasseforagt, at de her, og de egentlige offer i den her situation, det er underklassen. Det kunne jeg sige. Så vil jeg skildre mig selv som helten, universitetsfolkene som aggressorerne og underklassen som ofrene for den her ordkrig. Mm. Ikke? Men jeg er bare røvtræt af det helt personligt. Jeg synes, det er kedeligt og uinteressant. For mig er der sådan en foragt for menneskets egentlig eksistens, som er sådan frit tænkende og spontan og som fjumrer og fjoller i det og falder, ikke? Altså det er jo sådan vi er som mennesker.
Jeg har lite svårt att se den väldigt skarpa klassfrågan i det här, därför att jag tror ju att även underklassen, om du använder det begreppet då, vilka det nu är, också kan kämpa med könsidentiteter och sånt där. Så att
Men det jag hör att Hassan säger är att man sitter med begrepp, de brukar ju begrepp som cis-man och kvinna och så vidare.
Mm. Ja, jag hatar ju sånt.
Ja, jag vet det. Och att det är språket, inte upplevelsen. Ikke opplevelsen av å være både ikke-binær, hvis jeg skal bruke et sånt begrep, eller altså, i hvilken klasse det måtte være, det vet vi jo. Men det minner meg jo litt om da Karl Ove Knausgård i sin tid, mens han bodde i Sverige, skrev nettopp om det der, hva skjer når man tror man har rensket i samfunnet med å renske i språket. Han skrev rett ut, i Sverige er det viktigere å renske opp i språket enn i virkeligheten. Mm. Og det minner meg om den danske sosiologen Henning Beck, som hadde et avskedsforedrag da han gikk av som og ble prøvesikker professor emeritus, og som skrev en artikkel om det også, om hvordan man tror at hvis man gjør noe med språket, så har man også gjort noe med virkeligheten til folk. Og igjen så går det jo på litt på den der offerbeskrivelsen.
Men kan ni inte lyssna någonting på mitt argument här, att jag vet ju själv när jag var universitetslektor på historiska institutionen i Uppsala att jag använde ju fel ord en gång. Och eleven blev väldigt, väldigt kränkt. Om jag hade haft ett könsneutralt ord som jag bara hade tänkt, okej, okay, det är det här man säger, så hade det inte hänt mig någonting. Och det var faktiskt en ganska obehaglig situation. Och min poäng här är att oavsett vad man om man tycker att det här språket, det här lingot är ideologiskt problematiskt, så kan det ändå vara en hjälpreda för den som sitter i en situation. Och kan bli väldigt, väldigt hårt ansatt om man säger fel. Då kan man ändå säga att staten har gett mig den här ordlistan. Förstår ni min poäng här?
Kan ni
lyssna på den?
Så blir aggressoren plötsligt till offeret. Alltså den där bruger det förkerte ord är nu offeret och ska ha hjälp från staten till att formulera sig ut av sin egen kris. Jag syns bara att hela perspektiv som handlar om att vi ska regulera oss ut av den potentiella smärta vi kan uppleva som människor är så förkvacklad och reducerad för oss människor. Vi är mer robusta än som så.
Ja, men vi är faktiskt inte mer robusta när vi sitter som en enskild myndighetsperson, som en enskild
lärare. Så måste
vi gå till psykolog. Men det här tycker jag är ganska oförskämt. Vi sitter här med tre väldigt privilegierade situationer, för vi behöver inte ha de här samtalen med någon. Vi kan bara skriva artiklar, sitta här och prata om hur dumt vi tycker att det här är. Men om du sitter i en enskild situation med en stängd dörr och du har en klient mitt emot dig som kan vara livsfarlig faktiskt för dig, så är det bra att ha den här listan och säga så här, jag använder bara det här språket som staten har sagt att jag ska använda. Och tycker man att det språket är fel,
Åsa,
så får man ju arbeta mot det där språket, och det kan ju vi göra. Det kan vi hjälpa till med.
Nej, jag menar det omvänt, för jag menar att grunden till att det är någon som kan sitta rätt föran dig där och bli kränkt är för vi som samfunnet har tillåt att folk blir kränkt.
Men det händer ju hela tiden. Det händer hela tiden.
Det händer hela tiden, för vi har skapat ett system där vi snackar om valg i stad. Att folk väljer efter att de vill ha ett parti som 100% täcker mina intresser. Detta är en del av det samma symptomet. Vi väljer oss ett samfund där ett värt människa ska tänka till en ganska många situationer i livet att det är 100% mina upplevelser och min känsla. Och det är för vi har tillåtit det också.
Absolut.
Det snackar inte jag om att det finns hets. Det finns trusler. Det finns enormt stor utveckling i en riktning av att folk som är skeive eller vad det måtte vara blir trua på ett annat vis. Det är inte det jag snackar om. Men hvis vi tror att vi kan bygga oss ett bolverk genom språk. Där kom ut en, nu har jag dessvärre inte fått läst den, men det är en av de aktivisterna som varit väldigt hissige på gröten i detta spörsmål. Tonje Jevjon har redigerat en samling nå som heter Kindred in Chaos, 19 lesbians in the age of gender identity, som problematiserar den lesbiska sidan i en könsdiskussion, där för exempel det att vara en maskulin lesbisk kvinna plötsligt också i detta språket blir väldigt vanskelig. Alltså det är så många vanskliga ingångar i denna språkligheten som vi lägger in i världen i ögonblicket.
Absolut, men problemet är när Hilda när du säger så här, det här handlar inte om hets och kränkningar, för det är någonting annat. Så problemet är ju att väldigt många anser att språket bär på hets och kränkningar. Och vi kan ju skratta åt det och tycka, gud vad de är lättkränkta. Åh, vad larviga de är. Men vissa människor är ju så här. Och då, när jag hör er prata, så tycker jag att ni på något sätt personaliserar eller individualiserar staten. Men det här är ju myndighetspersoner. De representerar inte sig själva, de representerar staten. Och det är det vi tre slipper tänka på någonsin.
Alltså som undervisare.
Ja, för exempel.
Lärare är ju myndighetspersoner. Skolan är en myndighet. Alla som arbetar på en myndighet representerar ju staten. Man kommer ju inte ifrån det. Det är bara det som är min poäng, att man kan vara väldigt utsatt i en sån situation faktiskt. Det är inte bara den som kommer och är skev, som säger på norska, som utsätta, utan även myndighetspersonerna är ju det, eftersom eftersom det kan vara så lätt att kränka.
Alltså jag måste säga, jag har aldrig hört det argument för du presenterar idag, men låt oss bara ta det med. Alltså, så, så det här är i verkligheten för att säkra de här myndighetspersoners säkerhet. Så att vi ska utveckla ett språk som tar hänsyn till människor som potentiellt kan känna sig kränkade över ett eller annat. Så vi gör det inte för de kränkades skull, men för de här potentiella aggressorers skull. Alltså för att de inte ska ändå med att bli...
Jag har inte hört argumentet heller förut. Jag har värkt fram det själv. Jag kan ha helt fel. Men det är i alla fall så som jag reagerar på det här.
Alltså, jag blir förskräckad över din tillslutning till sådan ett princip, Åsa. Men det må jag ju spise. Alltså, det är ju en del av din rätt till att chockera och kränka mig.
Nej, jag, eftersom jag själv har jobbat i en myndighet, nämligen som universitetslektor, så vet jag ju liksom vilket ansvar man har där för vad man säger. Det är bara utifrån egen erfarenhet.
Jag vill ju ha myndiga myndighetspersoner som kan ta goda, konkreta, förnuftiga valg.
Helt säkert. Jag vill vara förskräckad
över... Så kan ju staten inte riktigt funka att man liksom gör lite som man vill när man jobbar.
Nej, men myndighet på den måten att man har en trygghet.
Ja, hvis vi snackar om undervisare så vill jag då helt klart välja en skola där skolledaren har ett princip om att det är individ där står föran elever och og underviser med så stor frihed som muligt kan være sit eget individ og være pålagt så få regulativer fra staten som overhovedet muligt.
Men hur svårt kan det vara? Hur allvarligt är det egentligen? Istället för att säga så här, har du en tjej eller har du en kille? Så har du en käresta?
Det är inte alltså, det som är problemet.
Allvarligt kan det vara?
Det är inte det som är problemet.
Men så kan man spjälka nästa begrepp, nästa begrepp.
Nettopp grejen här är att detta språk det ger inte den tryggheten, det ger en otrygghet för plötsligt så har jag sagt något som kanske var fel, kanske var det rätt.
Ja, jag
vet
inte,
jag blir osäker.
Det är
den osäkerheten det skapar i folk, det skapar inte trygghet.
Nej, jag tror att språket är, jag tror att det är en minbomb överhuvudtaget.
Nettopp.
Det spelar nog ingen roll hur man gör det.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Snack om mine bomber. Här satt Alexandra Nilsson. Vem är Alexandra Nilsson?
Hon är influencer såklart.
Hon är självklart influencer. Hon var på Skavlan. Som är då nu har blivit ett debattprogram i Sverige. Och här sa hon detta.
Ja, men om mitt barn står där i en trafikolycka och dina hundar, vem räddar du först? Det är ju klart jag räddar mina hundar först. Det är ju mina barn.
Det säger alltså Alexandra Nilsson vid hon står. Och hon är trua, den treåringen som kanske är där trua, så vill hon rädda sin hund. Ja, vad säger vi till det, Hassan? Du har ju bara treåringar och du har ingen hund.
Nej. Altså, ja, jeg kunne simpelthen ikke være mere ligeglad med hendes position, og til gengæld så bliver jeg ret forskrækket over, at mennesker kan vende sig mod hende og udsætte hende for trusler og alt muligt på grund af den her holdning. Altså ofte så tror jeg altså også, vi sidder og er klar til at mobilisere vores følelse af at være krænket, fordi det er en meget, meget let måde at leve sit liv på i forhold til at hjemtage alle de ansvarsområder, man kunne hjemtage. Ikke?
Vi kan høre reaktionen her i programmet også.
Jag förstår inte att det är också, så häpnadsväckande.
Jo, det är väl
för det är en klart utgångspunkt. I min värld är ju djur mycket renare och mer pure än vad vi människor kommer någonsin vara. Vi startar krig, elände och vi är för jävla. Djur är så rena, de har så fint hjärta. Varför skulle jag inte prioritera det framför en människa som inte jag känner?
Ja, alltså jag vill säga alene den här debatt är bevisar lite hennes poängte. Alltså där är något galt med mänskligheten, hvis vi kan gå sådan bananas över den type ting, ikke? Alltså vi bekräftar hennes poängte ved at udsætte henne för en shitstorm, ikke?
Alltså man ska inte behöva svara på en sån här fråga. Och jag tror också att reaktionsmönster är nedärvda. Jag tror att man räddar de som faktiskt är mest lika en själv. Så jag tror man räddar barnet när det väl är skarpt läge. Men jag skrev ju också en debattartikel. För att jag tycker det är så konstigt att inte förstå hur mycket man kan älska en hund. Mm. Och det finns ju barn som jag skiter i, kan jag ju säga. Varför skulle jag på en sån här teoretisk fråga säga att jag skulle vilja rädda någon treåring jag inte känner jämfört med någon som jag faktiskt lever med? Mm. Det är ju jättekonstigt att man inte kan förstå hur mycket en hund kan betyda för en person.
Du har lært meg litt om det også, for for meg er hunder altså virkelig bare vik fra meg hund,
ja.
Tenker jeg. Vik jo,
det
fra meg.
Det forstår jeg også, for jeg
var sånn invaderende med en hund.
Jeg var sånn når jeg gifte meg til en hund, ja. Så det jeg forstår det, men altså, P.O. Enquist, författaren, ja. Han sa en gang at han sørgde sin hund mer enn sin morsa. Det skulle inte jag säga, men vad han försöker sätta finger på där, det är ju att det är en alldeles särskild sorts kärlek som inte är att översätta till människor. Mm. Den är också existentiell, men en annan sorts kärlek. Och den kan man liksom bara förklara, eller den bara vi som har hundar förstår den. Så hela det där systemet, hela den här frågan är ju så konstruerad i Skavlan, men gud vad den har vänt upp och ner på himmel och jord.
Men hun har blivit trua på livet, ja, ja. Rett og slett.
Ja, ja, visst. Det blir det man ju i Sverige, om man säger
det. Altså, det er jo helt sindssygt, at blive truet på livet. For den udtale, det er jo ikke engang noget, der er sket.
Altså, det er noget, hvis det havde skjedd, så havde jo det været ganske. Jamen, hvis det var en stakkars treåring, som lå på sykehus nå, fordi at Alexandra Nilsson redder sin hund. Så det havde jo været en interessant sak.
Ja, det havde det virkelig været. Ja.
Men alt blir nå, det vi snakker om nå, alt blir kulturkrig i øyeblikket. Ja. Uansett hva vi diskuterer, så kan vi finne en posisjon som vi hisser oss grundig oppover. Og denne hundesaken har jo vært en sånn kulturkrig. En ytre høyre skribent tidligere jobbet med Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet, har vært fengslet. Espen Teigen, han ble fengslet for underslag blant annet. Espen Teigen, han skrev altså en sak der han støtta en som da mente at hvis valget står mellom å beholde hunden eller muslimer i Norge, så var det ikke noe vanskelig valg. Det skrev Espen Teigen, og selvfølgelig så ble debatten heftig. Han støtter der en annen ytre høyre person, Randy Fein, som mente det samme. Så her kan vi få alt til å dreie seg om kulturkrig i øyeblikket. Og skape sinne. Er det vi lever av for tiden?
Altså det larvige i det her med, altså om muslimer tycker at hundar er orena, så sitter då Alexandra Nilsson influeren her og sier at hundar er så rena.
Netto.
Det er jo sånt larvigt ord overhovedet. Finns ingen som er ren? Og det er helt ointressant overhovedet at lægge op det på bordet.
Hverken dronningemner eller hundar er rena.
Nej, verkligen inte.
Nej, det er interessant. Jeg synes, det er interessant. Altså i mange, for eksempel i Pakistan, hvor min far kommer fra, der er hund. Hund er et af de værste skældsord, du kan bruge mod et andet menneske. Altså at være en hund, ikke? Så er du noget af det laveste, altså det mest afskyelige, der findes. Måske er det derfra, jeg har mit perspektiv på hunde, jeg ved det ikke. Men jeg tænker over P.O. Enquists forhold til sin mor, om det måske i virkeligheden siger mere om ham end forholdet til hunden.
Nej, han gillar sin morsa, skal jeg sige.
Okay, og men elskede så hunde endnu mere, end han elskede sin mor?
Nej, men altså, det jeg forsøger at sige her, det er jo det, at det låter så brutalt, men at det er två helt olika kärlekar, helt två olika sorters existentiella register, liksom, som bara den som har hund och har en morsa eller som jag dessutom har barn och barnbarn kan förstå liksom. Ja.
Och det tror jag du har helt rätt i också. Och du har omvänt mig till detta perspektiv. Och för nu bryr jag mig faktiskt om hur Roffe har det.
Ja, Roffe blev ju biten i hundrasgården här om dagen.
Nettopp.
Ja. När jag räddade honom så tänkte jag på min son faktiskt. Det var vad jag gjorde.
Ja.
Ja.
Det blir siste ord fra oss I ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Sam Preisler. Jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS I samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast I SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene I sendingen hentet fra Dansk TV 2, Berlingske, NRK og SVT.